God förmiddag församlingen och ett särskilt god förmiddag till er som är med oss via YouTube om det är några. Vi lever ju i märkliga tider, det har vi konstaterat rätt många gånger nu. Och vi befinner oss också i det som kallas för fastan, vi är på väg mot påsken och vi kommer ägna den här tiden åt att befinna oss i Jesu liv och Jesu undervisning. Och jag hade egentligen tänkt att jag skulle predika utifrån en annan bibeltext om Jesus. Men jag kände när jag satt i veckan att Gud ledde mig till att prata om det här. När vi lever i märkliga tider och när mycket saker skakar runt omkring oss så kan det vara oerhört viktigt och gott att få påminna oss om vad vilar egentligen vårt liv på. Så därför ska jag prata om att Jesus är hörnstenen, han är grunden för våra liv, den klippa som vi kan bygga våra liv på. Och det är ju det som sker under påsken som vi är på väg emot, som gör honom till den hörnstenen och den klippan. Och vi lever ju också i en tid när väldigt mycket tävlar om våran uppmärksamhet, om att få utgöra grunden för våra liv. Men Bibelns budskap är ju att det finns bara en grund som håller att bygga på. Vi ska gå till den här bibeltexten som det här citatet är hämtat ifrån, när Jesus säger om sig själv att han är hörnstenen som husbyggarna ratade. Och den hittar vi i Lukas kapitel 20, vers 9-19. Vi läser tillsammans så här. Sedan gav han folket denna liknelse. En man planterade en vingård och arrenderade ut den och for bort på en längre resa. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de pryglade tjänaren och körde iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare. Men de pryglade och skymfade honom också och körde sedan iväg honom tomhänt. Och nu skickade han en tredje, men också denne slog de blodig och kastade ut. Då sa vingårdens ägare, vad ska jag göra? Jo, jag skickar min älskade son. Honom har de kanske respekt för. Men när arrendatorerna fick se honom överlade de med varandra. Här har vi arvtagaren. Låt oss döda honom så vi får arvet. Och de släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. Vad gör nu vingårdens ägare med dem? Jo, han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. När de som lyssnade på Jesus hörde detta sa de, nej, det får aldrig ske. Jesus såg på dem och sa, vad betyder då det som står skrivet? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen blir sönderslagen och den som stenen faller på blir krossad. De skriftlärda och översteprästerna hade velat gripa honom med en gång, men de var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Här berättar Jesus en liknelse om en vingård. Och i Gamla testamentet så är vingården en återkommande bild på Israel, på Israels folk. Och det råder ingen tvekan om bland de som lyssnar på Jesus den här dagen att det här var en berättelse om Israel. Ibland så kan vi se att Jesus lämnar sina åhörare i en viss förvirring och ibland en stor förvirring. Vad är det egentligen han pratar om? Vad menar han med det här? Men inte i det här fallet. Utan alla var fullt på det klara från början med att här talar Jesus om Israel, om folkets ledare och om hur Gud tar itu med dessa folkets ledare. Och det ser vi också i den sista versen. Att de skriftlärda och översteprästerna, ledarna för folket, förstod mycket väl och det var därför de blev upprörda. I den här berättelsen så hittar vi en markägare som reser bort och upplåter sin mark till att brukas av några lantbrukare mot en hyra. Eftersom det bara var väldigt rika människor som ägde mark och eftersom arbetarna på den här tiden oftast bara hyrdes in för en säsong i taget så tänker man ju att det borde ha varit en grupp tacksamma arbetare. Så är inte fallet i den här berättelsen. Utan när det blir dags för skörd, då skickar markägaren dit sin tjänare för att hämta sin del av skörden, vilket ju var det som var hyran. Och de pryglar honom och skickar iväg honom tomhänt. Så han skickar en till och de behandlar honom likadant. Och sen ännu en. Arbetarna i det här fallet beter sig precis som att det är de som äger marken. Det budskap som de skickar till markägaren genom sitt handlande är ju att allt det här är vårt. Vi tänker inte ge dig någonting. Och markägaren skulle ju haft all rätt efter bara den första tjänarens besök att kalla in soldater och sparka ut sina hyresgäster. Men det gjorde han inte. Istället visar han upp ett otroligt tålamod som inte blir mindre när han istället tänker att han skickar dit sin son. Trots att de har behandlat flera tjänare på det här sättet innan så skickar han dit sin son. Någon med auktoritet, arvtagaren till den här egendomen. Och tänker att om de inte vill göra det som är rätt så kanske de åtminstone respekterar auktoriteten hos min son. Och i det här läget framstår ju ägarens tålamod som helt absurt i berättelsen. Vilket är hela poängen. Eftersom det här är en berättelse om Gud och Israel. Och det enorma tålamod som Gud visar med Israels folk. När han sänder profet efter profet efter profet. Och när dessa profeter uppmanar folket till omvändelse. Och till att bli en vingård som bär frukt. Som Gud har tänkt. Så blir de slagna och misshandlade och ibland dödade av folkets ledare. Så till slut sänder Gud sin egen son. Men när arbetarna får se honom så överlägger de med varandra. Och säger, vi dödar arvtagaren. Då blir hela arvet vårat. Och de genomför detta. Först förödmjukar de honom genom att slänga ut honom ur det som egentligen är hans. Och sen tar de livet av honom. Och nu är tålamodet slut hos ägaren. Och då kommer han dit personligen och gör upp räkningen. Genom att låta döda alla de onda arbetarna, säger Jesus. Och så ger han vingården åt några andra. När de som lyssnar till Jesus hör detta så säger de ju nej. De protesterar högt. De var chockade över det här. Inte för att tålamodet var slut hos ägaren. Och att han till slut skipade rätt. Det var ju helt i sin ordning. Utan det som chockar dem är ju att sonen i berättelsen. Guds egen son, den utvalde messias som de ju förstod att Jesus syftade på. Blir dödad. Och att det är deras egna ledare som tar död på honom. Den tanken är fullständigt otänkbar för dem. Och det är också tanken på att Gud skulle ta ifrån dem ansvaret för vingården och ge det till någon annan. Och i det läget så tittar ju Jesus rakt på dem. Och som en respons på deras chock så frågar han det här. Vad betyder då det som står skrivet? Och så citerar han Psaltaren 118. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Det som verkade helt oansenligt som en sten som man kastar bort har blivit grunden för allt som Gud gör i den här världen. Grunden som Guds rike bygger på. Ursprungligen så handlade ju det citatet om kung David som var den lilla oskyldige herdepojken, den som ingen räknade med men som Gud reste upp till kung över det mäktiga Israel. Och nu överför Jesus det på honom själv. Och säger, jag är den stenen som blev ratad. Men vänta, så ska ni få se att Gud kommer göra mig till en hörnsten. Ja, till hela grunden för vad han håller på med. Och sen säger Jesus något lite märkligt. Han säger, den som faller på den här stenen blir sönderslagen och den som stenen faller på blir krossad. Vad betyder det? Är det bättre att bli sönderslagen än att bli krossad? Nej, det fanns ett gammalt rabbinskt ordspråk på den här tiden som lydde om krukan faller på stenen så går det illa för krukan och om stenen faller på krukan så går det likväl illa för krukan. Och poängen hos Jesus är ju densamma. Om inte Jesus är hörnstenen i våra liv så kommer vi på ett eller annat sätt, förr eller senare, att kollidera med honom. Och det spelar ingen roll på vilket sätt vi kolliderar med Jesus. I vilket fall som helst så slutar det illa. I matchen mellan hörnstenen Jesus och människan så kommer det alltid gå illa för människan. Så för våran egen skull så behöver vi göra den här hörnstenen till våran hörnsten. Det är vad Jesus säger. Och de judiska ledarna som hörde honom visste ju precis vad han ville säga med det här och reagerar med ilska. Som på så många andra ställen som vi ser i evangelierna så är deras respons inte omvändelse och ånger utan tvärtom. De planerar för hur de kan bli av med den här ratade, defekta stenen. Så det här är en liknelse om Guds tålamod med Israel och det judiska folkets envishet och hårdhet. Och om hur Jesus blir den här hörnstenen för himmelriket. Men vad säger den till oss? Här och nu i våra liv. Vad betyder det att du och jag gör den här ratade stenen till våran hörnsten? Ah. Jag tror vi ska vara tidigare i spelet. Där ska vi vara. Det allra viktigaste med varje byggnad är ju grunden. Som allt vilar på. Om grunden blir fel så blir allt annat också fel. Och ju högre man vill bygga, desto djupare måste man gräva grunden. För det ska bära upp hela bygget. Och på den tiden som Jesus levde i det antika Palestina så grävde man ju inte ner grunden som vi gör idag. Utan då la man ju grunden ovan mark. Den första raden sten utgjorde grunden. Och de fyra stenarna i hörnen var de allra viktigaste. Om man inte var väldigt rik och kunde ha råd med gjutna stenar så använde man natursten. Och då valde man ut de fyra största och bäst formade stenarna till att lägga i hörnen. Och så byggde man så att allting vilade på de här fyra punkterna. Hela husets tyngd vilade på hörnstenarna. Och om man hittade en sten som var defekt på något sätt eller inte passar in så kastar man bort den. Och det Jesus säger är att jag är den här obetydliga, defekta, oanvändbara stenen som inte passar in någonstans. Den som man kastade bort. Men Gud som är den store byggmästaren, han har plockat upp Jesus och gjort honom till hörnstenen i det mest fantastiska bygge som någonsin har skådats. Och den fråga som det ställer till våra liv är ju då, vad är Jesus för typ av sten för dig och mig? Är han hörnstenen som bär upp hela bygget eller är han den ratade stenen, en förkastad sten? Det finns ju olika sätt som vi kan förkasta Jesus på. Till exempel genom att säga att ja, men allt det här i Bibeln det är ju bara sagor. Bibeln är bara påhittad och det här är en defekt sten som inte har någonting som helst att säga mig eller vara av betydelse i mitt liv. Eller så kan vi rata den genom att säga att ja, men jag bryr mig inte. För mig så spelar det ingen roll ifall han är Guds son och frälsare och allt det där. Jag bryr mig inte om det. Jag har mitt liv och det här med Jesus passar inte in någonstans. Det är också ett sätt att kasta bort Jesus. Men så finns det ju lite mer lågmälda, försiktiga sätt som vi också kan rata Jesus. Lite mer artigt. Ja, men han passar inte riktigt in i mitt liv så jag lägger honom på hyllan här. Jag kanske tar ner honom någon gång ibland och pratar med honom men han spelar ingen viktig roll i mitt liv och utgör inte på något sätt grunden för det. Men för den som tillhör Guds rike och för den som Jesus säger har öron att höra med och ögon att se med så ser vi att den här stenen Jesus Kristus är den eviga klippan som vi behöver bygga våra liv på. Vi är alla byggen under konstruktion. Vi borde alla bära en sån här skylt som säger ursäkta röran, jag är under ombyggnad. Vi bygger hela tiden på våra liv genom de beslut som vi fattar, de val som vi gör. Och frågan är, vad är det för byggnad som vi bygger? Och ännu mer grundläggande, vilken grund är det vi bygger på? Det hus som du och jag bygger, det är syftet och meningen med våra liv. Vad är det för typ av hus som du bygger? En del människor bygger hus av berömmelse. Byggt på sitt utseende eller sin talang eller sin intelligens. Andra människor bygger hus av trygghet och bekvämlighet. På sin materiella rikedom Andra bygger ett hus av stolthet på allting som man har lyckats med, allt som man har uppnått. Andra bygger ett hus av njutning på sexuella äventyr eller droger eller kickar av andra slag. En del människor bygger ett hus av trygghet på religion. På att göra och tro de rätta sakerna. Det finns ju väldigt många olika hus som du och jag kan bygga. Och mycket som kan utgöra grunden för det. Men vad händer med huset som vi bygger när vinden börjar blåsa? När stormen kommer, när regnet kommer, när våra liv skakas om, som det kanske gör lite för alla av oss just nu. Och oundvikligen gör för alla människor någon gång. Vad händer med huset när åldern tar ut sin rätt på det vackra utseendet? Eller när talangen inte längre är lika efterfrågad? Vad händer med huset när rikedomen inte finns kvar längre? Eller om man nu lyckas hålla fast vid den livet ut, vad händer med huset när jag dör? Vad händer med huset när njutningen inte längre lockar utan istället tråkar ut mig och bryter ner mitt liv? Vad händer med huset när ingen längre minns allt det som jag har lyckats med och uppnått? Vilken typ av hus bygger du? Och vad händer med det när det blåser? Och Bibelns sanning är den här. Att varje hus som vi bygger på en grund som vi själva kan åstadkomma kommer att falla ihop när stormen kommer. Varje grund som utgörs av någonting som vi kan röra vid, smaka på, se på, erfara med våra fysiska sinnen kommer falla ihop. För allting som tillhör den här världen som vi lever i håller på att brytas ner inför våra ögon. Allting som vi bygger här är kortlivat och tillfälligt. Och jag tänker att i någon mening så vet vi det, vi människor. Vi känner den här tomheten ibland i våra hjärtan. En meningslöshet som ibland gör sig påmind och som vittnar om det. Eller en trötthet som kommer över oss. Och oftast så märker vi det här mer och mer ju äldre vi blir. Det är precis det som orsakar ålderskriser i våra liv. När vi helt plötsligt upplever en tomhet och en besvikelse över hur livet blev. Var det här allt? Och våra hjärtan känner av det. Och det som oftast händer då, det är att vi försöker medicinera det här på olika saker. På olika sätt. Med olika saker. Vi försöker fly undan tomheten och meningslösheten in i massa andra saker. Och en del människor kommer då på att orsaken till den här tomheten jag känner, det är min fru. Och botemedlet är att byta ut henne mot något mer spännande. Eller så köper man en sportbil. Eller en motorcykel och försöker hänga med i modet igen. Eller så tänker man, jag ska hitta min egen stil. Och så börjar man gå i cowboyhatt dygnet runt. Och efter ungefär ett år så inser man att jag har bara bytt ut en tomhet mot en annan. Och på köpet har jag kanske raserat en hel massa saker som faktiskt var viktiga och värdefulla. Sånt gör människor för att fly från tomheten. Andra går helt upp i underhållning och matar sig med det hela tiden. Eller låter sig uppslukas av att hålla på ett visst lag och lever med det laget. Lägger ner hela sin själ i det. Eller går helt upp i jobbet så att det blir hela ens identitet. En del hanterar den här smärtan och tomheten genom att leva genom andra människor. Genom att leva genom sina barn eller genom kändisar. Man ser upp till kända personer och tänker att de har minsann allt. Och så försöker man få en liten del av deras fantastiska liv genom att bli besatt av dem. Det är ju hela anledningen till att det finns skvallertidningar. Utan den här tomheten så skulle de inte fylla något behov. För att det finns människor som verkligen på allvar tror att man missar något om man inte vet vad Victoria och prins Daniel gjorde förra helgen. Det är vad tomheten leder oss till. Dokusåpor är också ett annat sätt att leva genom andra människors liv. Jag har alltid varit oerhört fascinerad av den här programidén halv åtta hos mig. Istället för att träffas och äta gott med sina vänner så tittar vi på människor som vi inte känner när de träffas och äter gott. Är det inte konstigt? En hel del av vårt beteende bygger på den här tomheten som vi försöker fly ifrån. Mer eller mindre för oss alla. Och som människor av Guds rike så ska vi inte fly från eller försöka bota den här tomheten. Utan omfamna den. Även om det gör ont. För den vill lära oss något oerhört djupgående och viktigt om vad det innebär att bygga sitt liv på rätt saker. Den påminner oss nämligen om att det här livet och den här tillvaron är inte allt. Den kommer ta slut en gång. Och det pekar mot det som verkligen är evigt och beständigt. Mot den som är densamme igår och idag och i evighet. Nämligen Jesus Kristus. Han är början och slutet. Han är Guds levande ord. Han är klippan som håller att bygga sitt liv på. Och det är på den klippan som våra liv behöver vila helt och fullt. Med hela sin tyngd. Och våra liv kommer vara hela och sunda till den grad de är förankrade i Jesus och endast i honom. Allt annat är på väg att brytas ner. Men Gud kommer återupprätta allting. Och allt som Jesus rör vid är evigt. Och vi kommer bara bygga helt och hållet på Jesus när vi faktiskt har insett hur tomt allt annat är. När vi känner smärtan av den här tomheten av rikedom och berömmelse och trygghet och njutning och allt annat. Det enda som består för evigt är hur har vi byggt på Jesus. Som avslutning så vill jag säga tre saker som det innebär att bygga sitt liv på Jesus. Det innebär att vi förstår att i Jesus så finns allt vi behöver veta om Gud. Jesus visar hur Gud är när han dör på ett kors och ber för våran förlåtelse. Gud är den kärlek som får sitt fulla uttryck på korset. Låt den bilden av Gud stämplas över hela ditt liv. Och har du andra bilder av Gud som inte rimmar med den så rensa ut dem. För i Jesus finns allt som vi behöver veta om Gud. Och det andra är att i Jesus så finns allting som vi behöver veta om oss själva. Återigen så är det som blir synligt på Golgata. Att du var värd att dö för. Och det finns så mycket annat som tävlar efter att få tala om för dig vad ditt värde består i. Men låt Jesus vara den som ger dig din identitet och ditt värde. Och det sista är att vi överlåter oss till att bygga det hus som Gud vill att vi ska bygga. Om vi bygger på klippan Jesus så får det konsekvensen att det hus vi bygger är det som Gud har tänkt att vi ska bygga. Inte ett hus byggt på egna ambitioner och sånt som inte består. Inte någon annans hus, utan det som är ditt hus, det som Gud vill med ditt liv. Och hela det huset behöver stå på grunden Jesus Kristus, inte bara delar av det. Är Jesus Kristus hörnstenen för ditt liv? Om han inte är det, vad är det som hindrar att han får vara det? När tillvaron skakar om för oss så är det här en av de viktigaste frågorna vi kan ställa, tänker jag. Vad är grunden för vårt liv? Och Bibelns svar på detta är, det måste alltid vara Jesus. Amen.